Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. För vissa så kan ju detta verkligen vara ett alternativ att både bo gratis eller åtminstone tjäna pengar på sitt boende. Och det roligaste av allt som du brukar säga, Isabel, i många avseenden så är ju Sverige faktiskt ett skatteparadis, inte minst i området privatuthyrning.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 176 och idag var det liksom så här ett special eller spontan avsnitt.
Vad betyder det egentligen?
Jo, men det var ju så att vi hade ett par av våra vänner och bekanta, Jakob och Isabella, över. Och de driver ett företag som heter Mainhome. Mm. Och jag brukar ibland skoja om att Jakob har världens bästa mailsignatur. Han ska ju säga, vi hjälper sjuksköterskan gå ner i arbetstid en dag, men nu ska vi hjälpa dig att tjäna 25 000 eller 50 000 om extra om året. Vi hjälper dig som företagare. Och vad de jobbar med är ju privatuthyrning.
Av
bostäder. Så hur kan man som privatperson liksom privatuthyra liksom sin bostad? Och så är det så himla roligt för att Jakob har ju lång bakgrund i Försvarsmakten och entreprenör och Isabel har ju drivit redovisningsbyrå. Så de har liksom både liksom det entreprenöriella och skattejuridiken.
Ekonomibiten.
Så att till exempel Isabel har ju så här skatteparadis, privatuthyrning, pratar hon om att hur lönsamt det faktiskt är
Ja. Ja, men det är ju också väldigt mycket regler kring det där.
Ja, och vanliga misstag. Som
vanliga
folk.
Misstag, ja.
Ja. Så att det lite roliga var så att, och då sa jag så här, men istället för att vi pratar om det här uppe, låt oss gå ner. Men eftersom detta var på kvällen, du hängde med barnen och sånt, så du är ju inte ens med i resten av avsnittet, utan det är jag och...
Men ni hade en bra konversation.
Vi hade en jättebra konversation, och det roliga också är, vi ska alldeles strax släppa på dem, men kom ihåg att vårt första poddavsnitt var med dem.
Ja.
Det var när vi satt, då hade vi inte en studio.
Nej, vi satt väl upp i något...
I köket, eller i matrummet.
Ja.
Och det var så himla roligt.
Med dåligt ljud förmodligen.
Dåligt ljud och sånt. Men avsnitt var, folk har ändå sagt, ah, det var jättebra, men det var skitkast kvalitet. Så nu har vi gjort det liksom, version 2. Men det roliga var, då fick de vara med första gången vi gjorde en livesändning. Så att det sändes ju live på Facebook, vårt samtal. Så att det kan vara också så här, vet, nu har vi försökt klippa det, men det var så här, vår dotter kom in mitt under inspelningen och... lite sånt. Så att det är lite vi är lite nybörjare i detta avsnittet igen.
Att köra live.
Ja, och vi kommer absolut att testa det fler gånger.
Ja, vi behöver sätta upp någon slags mur här.
Ja, precis.
Vissa inte kan klättra över.
Ja. Så att jag hoppas att du kommer gilla detta avsnittet. Jag säger att det är ett samarbete, så är vi safe, även om det inte är, vi har inte fått något betalt då, eller någonting sådant. Men eftersom det är ett annat företag, de driver Main Home som är ett annat företag, så enkelheten skulle säga vi att det är ett samarbete. Och de har lovat också att svara på frågor i efterhand, så att om du har några frågor eller kommentar i relation till det vi pratar om i det här avsnittet, så går det superbra att skriva dem i kommentarsfälten, och så kommer Jakob eller Isabella att försöka svara på dem efter bästa förmåga. Mm. Så att jag tänker att vi släpper på Jakob och Issa, och tack Caroline för denna veckan.
Ja, tack själv.
Varmt välkomna Jakob och Isabel. Ni är ju ett par vänner till mig sedan flera år tillbaka, och ni har ju en lång bakgrund inom det här med att bo gratis, tjäna pengar på sitt boende. Men det är ju inte det ni har gjort från början, utan Jakob, du har ju en 15 år lång karriär inom Försvarsmakten som officer, jobbat med mycket med logistik och ledning, och sen sitter du i styrelsen för Företagarna i Göteborg. Och jobbar mycket med liksom så här att engagera för att få ett bättre samhällsklimat, och liksom att jobba tillsammans med politiker och mycket lobbying. Och du, Isabel, du är ju så här entreprenören som har gjort liksom allt från drivit frisörsalong till att vara, ha en redovisningsbyrå och driva ett fastighetsbolag. Och nu har ni tillsammans det här bolaget Main Home, där ni egentligen... ta det här där ni själva började med privatuthyrning och bo gratis och hjälper andra med det här. Vill ni lägga till någonting i presentationen?
Nej, jag tycker det är...
Det gjorde du ypperligt.
Jaså, ja men tack. Och jag tänker också, jag ska också vara tydlig med så här, detta är ju inte något liksom samarbete, utan jag säger att det är ett samarbete, så har vi alltid safeat kon med all så här marknadsföringslagstiftning. Så det är ett samarbete mellan Rika Tillsammans och Mainhome.ab. Punkt. Och sen så kan vi prata om allt möjligt. Mm. Men varför jag ville spela in detta avsnittet, det var ju så här att Jakob, jag fick ju mail av dig här för några veckor när vi planerade att ni skulle komma och hälsa på. Och så skriver du i signaturen så här, typ, ja men en sjuksköterska kan gå ner 20% i arbetstid, en pensionär kan höja sin lön med 25%, en företagare kan plocka ut mer än 85 000 kronor per år. Och allt tack vare de här sätten som ni själva har gjort och ni hjälper andra med. Och då blev jag så här, fan, det där är ju världens bästa mailsignatur. Så kan du inte ge lite så här kontexten? Hur kommer det sig liksom att ni började med det här att bo gratis och tjäna pengar på sitt boende?
Ja, men det var för att vi flyttade ihop. Och Isabel var ju ekonomikunnig. Jag är bara mattenörd, och då jobbar jag som logistikchef. Och när vi flyttade ihop så, jag har två barn. Och vardagslogistiken måste fungera. Det skulle vara nära till barnens mamma och alla de här sakerna. Och jag kunde redan bo där jag bodde. Men vi blev stört förälskade. Köpte hus 4 månader efter vi träffades första gången. Och då föreslog Isabella att om vi har en uthyrning, då kan du bo kvar där. Mm. Även om vi går isär.
För... Ja, för vi kan väl vara ärliga, det var ju att jag inte ville bo i ditt hus.
Nej, ja, men så var det ju.
Jag ville inte bo i ett radhus innerkärra. Jag kände att det var liksom inte så att jag ville bo mera lantligt. Så. Ja. Alltså att jag kunde liksom gå ut med hunden och så på ett annat sätt. Så...
Men det är ju inte naturligt. De flesta kommer ju inte på tanken så här, nej men då bor vi gratis.
Alltså... Nej, men grejen var att alltså, vi bor utanför Göteborg, precis utanför. Så ja. Att, alltså, det är lite kostligt liksom, att bo ja. Där. Och skulle det bli så som Jakob beskrev då, att vi blir jättekära och sen så bara, oj, det här funkar inte liksom, när vi ja. Väl bor ihop. Då vill ju inte han behöva rycka upp barnen och liksom ja. Försöka leta något nytt, utan då är det ju bra om det boendet funkar för honom och kidsen själva.
Ja.
Och det är inte så himla lätt att hitta en villa utanför Kärra där du liksom bor lika billigt då som, ja. Som i det radhuset du redan bodde i, som du hade haft i några år. Så att då var det liksom så här, men ska vi kunna bo så som jag vill, ja. Då behöver det finnas ett komplement där för att det liksom ska vara görbart för Jakob själv sen då.
Mm.
Och jag safeade ju också och behöll mitt hus.
Ja, men då hade vi varsin reträttväg.
Alltså,
jag kunde bo kvar och hon kunde få flytta hem till sitt hus. Ja. Då.
Alltså vi är inte 20 längre.
Nej.
Du vet, man vill ju ändå lite så här, inte stå på barbacke och så här, hur blev det så här?
Alltså det där, min mamma är ju ett av mina största fan, som lyssnar på alla avsnitt. Och hon är ju så att hon träffade en man för 10 år sedan. Mm. De har hus 500 meter från varandra.
Oh,
men hon är ändå så här, nej, men ibland så vill jag gå hem till mig.
Ja.
Liksom, och trots att de bor hos honom. Så
det vill hon fortfarande. vet du vad hon precis har gjort? Eftersom vi har hyresfritt i en av våra lägenheter just nu, som är en fristående lägenhet på tomten.
Då, du kan ju berätta varför då.
Ja, för att det ska hamna i privatuthyrning så måste jag eller mina närstående bo i huset del av året.
Ja.
Så därför vi har ett attefallshus och vi har även ett gammalt ombyggt garage. Och då hyr vi bara ut dem 10 månader per år. Fast i praktiken ungefär 20 månader i sträck. Så 10 månader första året, 10 månader andra året. Och när vi har uppehåll där mellan hyresgäster då, ja men då måste vi använda det själv. Så nu passar ju Isabel direkt på att flytta ut och ha kontor där ute.
Ja, nu är jag frustuga.
Ja. Det är så, ja.
Ja, och det är så jäkla nice det att jag kan bara säga, jag går ut till mig, säger jag då. Så här, tar nyckeln och slänger igen dörren.
Men jag tänker att vi ska prata om det här. För att jag tänkte ju så här, att ni har ju till och med på er hemsida, jag vet, så en webbkurs ni har, så har ni pratat om så här skatteparadiset privatuthyrning. Och jag gissar att ni har vissa tankar om. Mm. Men bara så här, när var detta? När ni träffades och ni började göra det här?
Vi träffades fredag vecka 14, 2000. Vecka 4, 2014.
Mm, okay.
Vi köpte hus till sommaren och vi flyttade in 3 december 2014. Sen, och då började vi, 15 december började vi hyra ut hennes gamla hem. På juldagen flyttade vi in Isabels redovisning i huset och var det februari-mars någon gång, så var uthyrningsdelen som fanns i huset i garaget, då var den renoverad, så då kunde vi börja hyra ut. Under den perioden så då gick mina barns mamma bort. Och det gjorde ju att ja, men då behövde vi vara hemma ännu mer. Men innan de här 3 månaderna så vi hade ju redan en plan för det liksom. Det var redan bestämt, så hade vi inte haft det, då hade nog inte det här hänt då. Mm. Men i och med att vi hade det och jobbade på det samtidigt som vi kunde vara hemma mer och så fick vi hyresintäkterna, så det liksom vägde upp för bortfallen lön då. Så märkte vi ju efter 3-4 månader att så vi har mer pengar på kontot nu än vad vi hade innan.
Mm.
Och det var ju både hyresintäkterna men också att vi egentligen gick 2 vuxna människor med. Vissa har bättre koll på hur mycket det kostade oss innan. Men
ja, men ungefär 6,5 var hade vi ju, jag amorterade ju ganska mycket, men utgifter på 6,5 var ungefär. Mm. Så 13 000 hade vi i liksom boendekostnader innan, och sen gick vi till 0.
Mm. Precis, för där jag hittade ju någon sån här stor artikel i GP, Göteborgsposten, där ni blev just intervjuade. Men så kan du inte berätta liksom så här, hur har ni gjort? För ni bor ju gratis. Hur har ni gjort?
Mm.
Och sen vet jag också att ni har pratat om att man kan bo gratis på många olika sätt.
Mm.
Att det är liksom allt från uthyrning till solceller. Så kan det inte bara för den som liksom aldrig har lyssnat på er? Mm. Liksom, hur har ni gjort och hur kan man göra?
Vi har gjort på ett par olika sätt, men för att förenkla det då så kan man säga att det bästa sättet eller det mest lönsamma sättet där om man har ett hus som man antingen delar upp eller bygger ut till ett tvåfamiljshus.
Mm.
Och då, alltså, man måste ju inte bygga båda det andra delen i huset lika stort som den första. Men det finns fördelar i att bygga en lite större lägenhet. Men det räcker ju att det är en liten lägenhet på 20 kvadratmeter tillsammans med ett stort hus. Mm. Så det är ju ett sätt. Fördelen med att bygga en större lägenhet, det är ju att då kan jag få in andra typer av hyresgäster och så. Men det kan vi ta
senare. Ja, men jag tänker så här, bara för måste man liksom bygga nytt? Alltså kan man inte liksom, eller kan man bygga om? Eller liksom, hur funkar det?
Ja, man kan bygga om. Men när man bygger om och när man delar upp ett hus från ett enfamiljshus till ett tvåfamiljshus, oavsett om jag bygger ut det eller om jag delar av det, så krävs det antingen en bygganmälan. Och det är om jag delar av huset helt och hållet till två lägenheter. Eller så är det ett bygglov om jag bygger ut i mer än 15 kvadrat. Och i båda de här fallen när jag gör den ombyggnationen, då gäller nybyggnationsregler.
Mm.
Så, och det är en av de största fallgroparna egentligen. Eller en av den feedbacken vi har fått från ett antal följare och liksom kunder och så, att de har missat att de behöver ha en viss rumshöjd för att skapa brandavskiljning och ljudavskiljning då. Och därav, nej, du måste inte, du kan bygga om ditt befintliga hus, men då måste du tänka på att du får rätt rumshöjd framförallt och brandavskiljning.
För jag vet ju till exempel så att ni var ju hjälpte, när jag och Karo flyttade in i vårt hus, var vi till exempel här i källaren. Och här är ju inte jättehögt till tak. Här är väl inte ens 2 meter till tak. Och då sa, för då hade jag en tänkt så, ja men man kan hyra ut för det är en stor källare. Och ni bara, nej.
Kan man ju.
Men precis, men vi la ner den liksom ganska snabbt. Så att om du skulle sammanfatta det i 3 punkter. Liksom, så här, om man har ett befintligt så kan man kanske hyra ut ett rum eller hyra ut. Men det är viktigt att man uppfyller. Liksom,
alltså... jag kan ju göra det med en inneboende. Då behöver jag ju inte följa de här reglerna. Alltså jag kan ju hyra ut del av mitt boende utan att dela upp det i 2 lägenheter.
Ja.
Och då kan jag hyra upp till 50% av mitt boende. Medan om jag delar upp det i 2 lägenheter, då skapar jag ju liksom, det är ju ett mer värdigt boende för den som hyr. Och fördelen med det, om jag delar upp det i 2 lägenheter, då kan jag bo på 40% och hyra ut 60% av boytan. Ja. I privatuthyrning. Men det viktigaste att tänka på det är att om jag ska dela mitt hus så försök att dela det uppifrån och ner på det här viset.
Okay.
För om du tänker dig hur branden stiger,
ja,
så är det lättast att isolera i sidled och inte i den här ledden. För att när jag isolerar för brand så handlar det ju om gips eller material. Liksom. Det är en byggnation och det tar ju plats. Och eftersom jag har krav då på rumshöjd,
mm,
om jag då ska isolera för brand i taket, så i de flesta hus så får jag då tar det av rumshöjden.
Okay.
Och det är precis samma sak om jag ska isolera ljud.
Ja.
Så någon som går på övervåningen hörs ju mycket mer än någon som går på andra sidan väggen. Så det är lättast då.
Och om man, jag tänker så här, om man inte vill ha någon inneboende, om man inte kan dela ut upp i huset, så till exempel, jag vet, det hade ju varit svårt till exempel här hos oss. Så det här med attefallshus, och sen har det ju kommit något nytt.
Bolundare.
Ja. Kan du inte ge en kort?
Attefallshus och bolundare. Attefallshus, det är upp till 25 kvadratmeter, 25,0. Bör tilläggas.
Fick vi erfara?
Ja, så berätta vad då.
De råkade bygga lite för stort.
Alltså?
Hemma hos oss. Så de fick minska huset.
Alltså?
Ja, så då...
Hur stort blev det?
25, någonting mera.
Nej, 26,2 tror jag.
Oj, vad var så pass. Mm. Ja. Så det blev lite för stort. Så då fick de liksom flytta den ena väggen där vi inte hade badrum och köksdelen, utan liksom vardagsrumsväggen. Det var så ganska lätt att flytta den. Och så till och med så här, trycka in husknutarna så att de blev infällda i ytterpanelen istället för stack ut, du vet.
Men det kan man se på en del attefallshus som man köper färdigproduktion, då kan de ha sådana här, kantskivorna kan vara plåt.
Okay.
För att det du mäter, det är ju mellan hörnen.
Aha.
Och då blir det yttermåttet 25,0. Felet som de här hade gjort, det var att då hade de ju satt grunden 25 kvadratmeter.
Jaha.
Och det kom ju
allt
är utanpå. Så då,
men berätta, för det där är också en sån där, detta är ju inte min hemmabana. Ja. Men alltså så här, det är inget konstigt med ett attefallshus som är typ kök och badrum och dusch. Och...
Nej.
Okej.
Okay. Mm. Ja, men det är som en liten lägenhet.
Okej. Okay. Mm. Alltså, min studentkorridor var ju 21 kvadrat.
Ja, så det blir
så
typ att, det.
Ja, jag bodde ju där i 5 år och trivdes hur bra som helst.
Ja.
Men det är väl så det är andra alternativet.
Ja, så attefallshuset 25 på utsidan, ungefär 21-22 på insidan. Och sen kan du ju ha ett litet sovloft också. Okay. Så det är upp till 4 meter högt från medelmarknivån. Så om du ställer det rakt på marken då, ja, men då blir det ofta en vanlig rumshöjd och ett
sovloft.
Du kan ju gräva lite neråt också. Ja,
precis, men, så då kan du få 2 våningar.
Men vilka är det som hyr? Vanliga?
Vanliga typ, jag skulle säga att det är mestadels singlar eller unga par. Och vanliga workers. För oss blir det ju folk som, många som typ har jobbat på Volvo eller... Ja, men som kanske vill testa och bo på lite mer landet då. För att vi bor ju inte mitt i stan. Men inte...
Så vänta. Så att detta funkar på... För detta hade jag tänkt så här. Ja, det hade säkert funkat för mig som bor i centrala Malmö.
Mm.
Men detta funkar alltså på landet
ja,
också.
Ja, men alltså vi bor ju knappt 1 mil från Göteborg.
Och det
finns inga lägenheter i Göteborg.
Så för mig är det spännande. För jag har så mycket fördomar. Det är så här, när man inte kan någonting så har man så mycket fördomar.
Men det har inte varit några problem. Liksom att få...
Men så att vi bor 2,5 kilometer till närmsta busshållplats. Men alla kan ju ha bil och parkera hos oss om de vill. Och om jag elcyklar så elcyklar jag från mig och in till centrala Göteborg på 30 minuter.
Alltså, men du är också för ex-militär.
Nej.
Alltså jag med.
Hon med. Elcykel. That's for shit.
Inte så här.
Nej,
skulle jag aldrig.
Men okej, bra. Så att attefallshus och bolundare. Så att om man ska då tjäna pengar på sitt boende så då är det egentligen så här typ 2 spår? Eller är det 3 spår?
Ja, ett tredje kan ju vara att du bygger om eller till en befintlig en komplementbyggnad på tomten.
Okay.
Det kan ju vara ett garage eller en annan byggnad. Antingen att du bygger om den eller att du lägger till en våning till exempel. Och då, beroende på hur mycket du bygger till och så vidare, ja, men då det blir bygglov oavsett eftersom du förändra användningsområdet för den byggnaden.
Okay.
Så det blir det alltid ett bygglov. Mm.
Ja, bra. Och sen är det liksom, parallellt med detta så är det liksom spåret att äga en fastighet, men då bor man inte i den själv.
Nej, men du kan ju ha det som privatuthyrning också. Men då behöver du ju bo där del av året.
Vi har ju en sån fastighet som ligger utanför Borås. Där det är 2 lägenheter. Och där hade vi ju nu i sommar faktiskt att den ena lägenheten där stod tom. Och den är precis 40% av boytan. Så att då valde vi ju mellan att liksom antingen försöka hyra ut den på korttidsuthyrning som Airbnb då. Antingen det, eller så hade vi ju kunnat använda den nu i sommar som sommarhus.
Mm.
Och därmed plocka in den i privatuthyrning igen.
För det ska vi prata om, och detta handlar bara om skatten. Det är därför det är så viktigt att prata. Okej, eftersom vi ändå börjar nysta i det där, så Isabel, berätta, skatteparadiset, Sverige, privatuthyrning. Why?
Why?
Inte why, det var en dum fråga, men vad?
Jag kan börja med why.
Ja.
Ganska många, när man hyr ut, så gör man det svart. Och det har ju Skatteverket märkt.
Ja.
Så då finns det ju en lösning på det. Det är att höja gränsen för när det räknas som svartuthyrning.
Ja.
Och så blir det fler Svensson som inte längre gör fel.
Ja.
Så det har man gjort. Så att du kan hyra ut en lägenhet som du har liksom hemma på tomten. Så. som vi har med 10 månader om året. Och då kan du ju ha upp till liksom 50 000 skattefritt om året där. Och det är per byggnad. Så för oss då som har byggt ut vårat hus med en lägenhet till. Det är ju en byggnad. Där har vi 50 000 skattefritt. Sen Attefallen är en egen byggnad. Där är också 50 000 skattefritt. Så att det är ju väldigt fördelaktigt. Och, sen, och allt som är över det är i snitt 24% kapitalskatt på då.
Och det är just kapitalskatt. Så det blir ju liksom inte, hamnar inte ovanpå din vanliga lön, utan det är ju 24% kapitalbeskattning. Och det är ju det som är det bra för väldigt många som gör det här. De gör det ju, de har ju kanske en plånbok som är närmare den statliga skatten. Ja.
Eller hade blivit
eller
det
hade
ihop,
blivit
med,
det
detta
ihop med detta.
Ja.
Så att, kapitalintäkter är ju alltid gott. Liksom.
Men är detta så här bugg i systemet? Alltså för så att man utnyttjar något kryphål som när typ Skatteverket kommer på detta så kommer de stänga till det? Eller
nej,
det?
Nej, utan du måste ju, alla skatteregler är ju också, det finns ju en tanke med att de finns. Att du vill gynna någonting eller missgynna någonting. Så att om du har ja men straffskatter.
Ja, nej, men absolut. Jag bara fick så här dum idé.
Men berätta.
Nej, men så här, man vill missgynna någon typ jobb som beskattas med 57%. Men vi ska inte ha en politisk diskussion här i detta.
Jag tror det var Churchill som sa att hur skatter och korv kommer till, det vill man inte veta.
Nej, precis. Nej, men jag tycker så här, Sverige är bra. Jag tycker Sverige, det är bra att man betalar skatt och jag tycker att det, liksom, det går till bra saker. Men just det där incitamentet ibland tänker jag så här att det är intressant. Men förlåt, det var, du vet, jag brukar normalt sett få skit av mina lyssnare för att jag avbryter. Och detta är så här, detta var inte ens relevant att jag avbryter.
Nej, men jag tycker det är, alltså för att skatteplanering och Vi är ju all for it, liksom. Ja. För att just att skatteplanera, du gör två saker. Det ena är att du gör ju det som är lägst beskattat.
Ja.
Och normalt sett, om vi bortser från arbete då, så är det ju det staten vill gynna.
Ja.
Det vill säga att jag gör ju det som våra politiker tycker är det bästa.
Mm.
Och nummer två, då får jag mer pengar över och de kan jag rösta med.
Ja, men absolut. Och grejen är så här, vet du vad? Alltså många tycker så här att skatterna i Sverige alltid är så höga om man pratar om Sverige som ett så här högskatteland. Jag är så här, det är inte riktigt sant.
Du får mycket tillbaka.
Du får mycket tillbaka. Bolagsskatten i jämfört i världsperspektiv är bra. ISK är unheard of i många länder. Så att det var verkligen ingen beef här kring skatt. Men okej, okay, bra. Så att bara för att repetera här. Så 50 000 skattefritt per byggnad. Så att har jag ett attefall och ett garage och en vanlig liksom, till del av huset så kan jag ha uppemot 150 000 skattefritt.
Ja, men då tänker jag så här också att det ska också vara skäligt att du faktiskt använder de här fristående byggnaderna del av året själv. Så att vi till exempel, vi har ju...
Jag har 4 syskon.
1000 syskon. Nej, men vad har jag då? 6 stycken.
Ja.
Och du har 6 syskon?
Ja.
Visste jag inte.
Så min pappa, vet du. Ja.
Han är från Norge, va?
Ja. Så det måste ju ändå vara att Skatteverket godkänner att okej, men det är rimligt att du faktiskt använder de här del av året. Så jag skulle inte säga att för alla är det så att de per automatik skulle godkänna det. Ja. Men absolut, den som du har ihop med ditt hus, den är alltid okej, så länge den inte är för stor.
Och då menar vi, då är det typ garage vi pratar om.
Nej, men det som sitter ihop med ditt egna hus.
Ja, okej.
Okay. Och sen är det
tvåfamiljshus.
Det är tvåfamiljshus, okej.
Och sen om du har någonting separat på tomten då, så du vill ha en 50 000 till.
Ja.
Där behöver du då liksom, där kanske du kan ha en normalt sett.
Ja. Ja.
Så vi är ju undantaget med tanke på att vi har så stor närstånd.
Ja, men det är som
fast
alltid,
det vet vi inte, det har inte varit prövat. Det är mycket möjligt att Skatteverket bara skulle säga ja, ni har följt reglerna, vi backar.
Ja.
Men det som vi kanske förordar hellre då, ja, men vi tycker om att åka skidor. För våran del så hade vi kanske kunnat köpa en bra investering för oss. Det hade ju varit att köpa ett tvåfamiljshus i Sälen. Då hade vi kunnat använda den ena lägenheten, den ena lägenheten, bo själva ett par veckor, 2 månader eller ett par veckor om året. På ha lite sommarsemester, lite vintersemester där. Och sen hade vi kunnat hyra ut den resten av den säsongen. Och vi hade kunnat hyra ut den ena lägenheten till typ säsongare eller så.
Mm.
Och då hade vi ju haft privatuthyrning till säsongarna på lång tid hela tiden. Och sen hade vi haft de veckorna vi inte använde den själv, korttidsuthyrning. Och då hade vi, det hade varit en bra affär för oss.
Mm. Ja.
Men det behöver inte vara på din tomt där du bor hela tiden.
Nej.
Nej.
Det kan också vara...
Nej, jag tycker att det är så här super, det är saker jag aldrig har tänkt på. För ibland så har man ju pratat så här, men det har varit coolt med ett hus i fjällen. Mm. Men jag har aldrig ens tänkt att utnyttja privatuthyrningsreglerna.
Nej, jag skulle ju aldrig köpa eller skaffa något där om jag inte kunde göra det.
Allvar?
Nej, aldrig. Nej, skulle jag inte göra.
Alltså det är sjukt spännande.
Då hyr jag ju hellre den veckan jag är där. För om jag bara köper det utan... Att om jag bara köper en kapital liksom, sak.
Ja, för så gör jag ju många. Jag har massa kompisar helt... som bara liksom har köpt ett hus och sen hyr de ut det när de inte är där. Hur beskattas det?
Ja, men då är de ju ändå där ibland.
Ja, ja. Då, det är ju samma sak egentligen.
Okej, men varför är det bättre med ett två
familj? Nej, men då har du ju möjlighet att ha en lägenhet till som du inte nyttjar överhuvudtaget, men du får ändå ha den i privatuthyrning också.
Ja, för den sitter ihop.
Ja.
Aha.
Så du får double up.
Aha.
För om jag bara har en och så använder jag den ibland själv, då blir ju affären kanske bara så att jag går plus minus noll på den, eller så att jag inte behöver liksom betala driften själv.
Ja.
Men har jag en modul till då som sitter ihop, det är ju den ofta som genererar så att det blir vinst.
Mm. Okay,
så den här investeringen skulle man ha gjort för ett par år sedan. Jag
kan säga så här att jag har en kompis som är
alla har en kompis
precis, jag har en. Nej, men det är så himla roligt för han är en av Sveriges bästa jurister i sitt område, och du vet, och han har så här, ja, men min byrå är full service 24 timmar om dygnet liksom förutom då liksom på helg. Men så sen när jag ringde till honom vid ett tillfälle så sa han så här, ja, och sen har jag en Batman karriär Och jag var bara, va? Jo, men Batman, jag gör något annat. Jag har en annan karriär på kvällarna och nätterna. Mm. Och då var jag så här, vad gör du då? Nej, men då utvecklar jag och säljer fastighetsprojekt i fjällen.
Mm.
Och du vet, och då visade det sig att liksom, han har sålt 200 lägenheter i svenska fjällen för liksom, så här 600 miljoner.
Mm. Som en så här låtsasmäklare.
Ja, nej, men precis.
Vet du att det är helt fullbelagt i fjällen nu?
Ja, du vet, han sa det. Han sa så här, du vet, i år... Han sa så här, du vet, normalt sett är säsongen för att sälja fastigheter och fjällen helt död efter sportlovsveckorna. Han sa så här, 10 juni, då det är helt dött. Han sa så här, jag hade samma rusning som liksom en värsta sportlovsveckan.
Mm.
Så att, ja, det där med att ha liksom ett hus i fjällen, det tror jag nog kommer bara bli större.
Ja, eller så var det corona.
Men var det, du reagerade ganska så här, och bara, det hade jag aldrig gjort, alltså att köpa bara vanligt. Nej, var det något mer du tänkte där?
Nej, men det du la till, det var ju att de hyr ut det när de inte är där. Och det tycker jag är en självklarhet.
Det är en hygienfaktor.
Ja, det är en hygienfaktor.
Ja.
Men jag hade nog velat få ut lite till.
Ja. Så det är ett sätt att maxa det? Liksom.
Ja, lite så.
Ja. Och det är inte mer jobb att hyra ut en än hyra ut två?
Nej, snarare tvärtom.
Not the case. Alltså, vad har ni hört? För nu har vi pratat om er. Mm. Men det är så himla lätt att tänka så här, ja, men ni är ju sådana supermänniskor, liksom, båda två.
Ja, två bonungar liksom, med stora familjer.
Nej, men vi hade ju ett spännande där de hörde av sig till oss. Och så sa de så här, oj, vi tror att vi har köpt ett hyreshus. Och det hade de ju...
Du får prata högre.
Det hade de inte förstått.
Ja, att de hade köpt ett hyreshus.
Nej, och så att egentligen så var det ju att det var registrerat som en vanlig villa.
Mm.
Och sen var det byggt så att det var 3 lägenheter i den.
Ja.
Så det insåg de efter ett tag att nej, men det här... Undrar om inte det här borde räknas som en hyresfastighet istället.
Ja.
Och så hörde de av sig till oss. Och då fick vi ju räkna på tillsammans med dem. Är det värt att ta bort den ena lägenheten och liksom införliva de kvadratmeterna så att det bara blir ändå 2 lägenheter? Eller är det värt att ha kvar det så och faktiskt registrera om det och göra om.
Det är ett riktigt för att om man driver det som ett riktigt hyreshus, då blir det så här näringsverksamhet. Och då blir det liksom hälften i skatt.
Ja,
liksom.
Och de hade ju vanliga löner och så utöver. Så att, så
jag skulle säga att det beror på, det är inte allt, du kan ju skatteplanera även där på ett bra sätt.
Mm.
Men det vanligaste är ju att personer köper det privat.
Ja.
Och sen, blir det näring, hamnar man i näring och då hamnar man ju som skatt i en enskild firma. Ja.
Mm.
Och då blir det väldigt mycket skatt. Liksom. Mm.
Men det som de hade gjort som var fördelaktigt för dem nu då, det var ju att de hade renoverat ganska mycket.
Mm. Ja.
Så att vi räknade på det att ja, men om vi lägger över det till en enskild firma istället och jag rättar flera år tillbaka, så blir det ändå inte så överdrivet taskigt.
Men vad kan man tjäna? Alltså för det tror jag många som lyssnar på det här tänker så här. Så vad är uppsidan? Alltså att jag kan ta ut 50 000 till noll skatt.
Mm.
Men det är ändå så att de pengarna ska ändå in. Det är ju någon som ska betala. Mm. Men så här, liksom, hur svårt är det? Alltså vad kan man tjäna? Vad tjänar den genomsnittliga som har ett attefallshus som hyr ut det?
Ett attefalls... Jag har ett standardkalkyl och då brukar jag säga att lägenheten kostar 800 000 att bygga. Ja. Hälften byggmaterial, hälften arbete.
Mm. Ish.
Mm. Det stämmer inte på ett attefallshus, men det spelar ingen roll för ett attefallshus ger ingen rotavdrag.
Ja.
Det gör det om jag bygger ut mitt hus. Attefallshuset har jag, eller lägenheten har jag 5 000 hyra för. Jag belånar fastigheten till 75% med 2% ränta. Och när jag då har betalat skatt och räntor på det så får jag ut ungefär 25% avkastning på insatt kapital för attefallshuset per år.
Så 25% på 800 000?
Nej, 25% på det
du har satt in. Ja, på det jag har satt in. Okej, på det egna kapitalet. Jag känner
25% utav byggvärdet. Medans om vi är ett par som gör det här då och bygger ut ett, till ett tvåfamiljshus, då ligger jag upp mot 70% på eget insatt kapital. Eftersom jag har kunnat få 100 000 i rotavdrag när jag byggde den byggnationen.
Mm.
Så därav att vi, och plus att där kan jag ju hyra ut 12 månader om året och få liksom med det i privatuthyrning, medan i attefallshuset så är det det här med 10 månader om
året. Att jag kan bara hyra ut det. Och förlåt, nu kanske, jag vet inte, jag känner mig inte så jävla smart idag när ni är, det är så mycket nytt. Så att,
nej, men nej,
så
att alltså, varför ska du köra live liksom? Ja, jag blir helt stressad bara av det.
Ja, men precis. Ja, men jag vet inte varför jag fick för. Det är så här, man ska så här spajsa till livet. Men man spajsar till väldigt olika märken. Nej, men så här... Vad de som bor i det här attefallshuset eller de som bor i en sån här lägenhet, vad kan de betala? Alltså vad är så här rimligt?
Nej, men alltså rimligt...
Jag fattar
vi,
att det är så här...
Vi har en skatteredovisningsbyrå och vi driver med en home. Ja. Vi måste ta skäliga hyra. Ja. 5 000, vi hade kunnat ta mer än 5 000 för attefallshuset.
Mm.
Inne i centrala Göteborg så vet jag att det finns attefallshus som hyrs ut mellan 12 och 15 000 i månaden. Det tycker jag är på gränsen.
För jag har också hört också kompisar så här 9000 i Stockholm.
Ja, men alltså det tycker jag låter hyfsat skäligt. För du räknar ju ut, om vi säger så här, det finns ett sätt som du räknar ut hyran på, men om du tar mer än så kan du inte bli straffad för det av olika anledningar ändå, vilket gör att det är ingen som följer de reglerna. Men regeln är att ta kapitalvärdet för fastigheten du ska hyra ut gånger en skälig avkastningsränta. Och den skäliga avkastningsräntan när man införde reglerna, då sa man, var det 3% man sa då?
4. Ja, jag tror det var så här, procent ovanför statslåneräntan.
2% ovanför statslåneräntan.
Ja,
och statslåneräntan låg någonstans 1-2% då.
Ja. Mm.
Men jag menar, nu ligger ju statslåneräntan
på minus. Ja. Liksom.
Men det har liksom inte följt med i den där diskussionen, så man pratar fortfarande 3-4% av kapitalvärdet.
Aha.
Och sen får du också lägga till de kostnaderna du har för driften då, eller underhållet. I början så har du inget underhåll, så då handlar det ju kanske mer om ett schablonvärde för underhållet då. Och sen delar på allt det där på 12 månader och så får du en hyra.
Ja, men bra. Men det är så att...
Ja, fast det är ju ingen hyresgäst när du bara har en sådär på tomten. Ja. Det är ju ingen hyresgäst som säger så här, nej men jag klagar, jag är inte nöjd för att jag har ju...
De har ingen annanstans. Nej, men har ju bostadsbrist och det är ju ett annat problem.
Och sen har ju jag som hyresvärd och i privatuthyrningslagen så har jag ju, alltså jag kan ju säga upp dig utan skäl.
Ja.
Plus att om du går till hyresnämnden så kan du aldrig få retroaktivt då. Liksom att jag behöver betala. Så att Och det tycker jag det är lite fult att utnyttja det. Ja, att sätta sådana oskäliga hyror som liksom 15-16 000 för 21 kvadrat kan jag tycka är lite väl. Liksom.
Ja.
Men samtidigt så vem, ja, någon men, hyr. Jag vet inte vem som hyr ens. Jag hade inte ens haft de pengarna.
Nej, men om man tittar på om jag den kalkylen jag sa,
ja.
Det var 5 000 i hyra.
Vänta, förlåt. Ja. Jag gör så att vi lägger ut den i samband med videon så att man inte ska anteckna. Ja. Liksom här. Men
den kalkylen då på 5 000 i hyra per månad, vad sa jag? Jag fick ut 25-70% avkastning på eget kapital efter ränta och skatt. Nöjd. Kanske man kan vara nöjd med det.
Ja, ja, ja.
Kanske inte måste, maxa. Även om vi gillar att maxa, så kanske man inte måste maxa så. Och
nej, men jag gillar...
Vi är ju mycket för det här liksom också att det måste fungera till en helhet. Och tar du för en hög för hyra eller tar du alldeles för många månader i deposition, alltså säkerhet, då får du ju bara de människorna som är desperata.
Mm.
Och problemet med det är att det är kanske inte de du vill ha som hyresgäster. Du kanske vill ha en hyresgäst som har en okej ekonomi över tid.
Mm.
Om du pressar den så den hamnar i en ekonomiskt jobbig situation. Då skapar du själv dig ett problem.
Mm. Ja, och jag tänker att då får de också känslor kring dig.
Ja.
Att du är liksom greedy. Mm. Och då är de inte så försiktiga med dina grejer. Och, alltså, det skapar andra problem om du liksom är...
För där, vi i webbutbildningen så vi pratar väldigt mycket pengar.
Mm.
För att det är så mycket godhetsknarkande kring liksom, men skapa en uthyrning och hyra ut till en hemlös eller till någon som inte har en bostad eller under flyktingkrisen så var det mycket det. Och vi jobbade väldigt mycket med kommuner eller liksom försökte påverka kommuner att ni måste bredda, ni måste prata om helheten. Ni kan inte bara prata om en grupp och uthyrning för att hyra ut till en främmande människa är det svåraste ni kan få folk att göra till. Det är mycket lättare att få dem att hyra ut till grannens pojk som flyttar hemifrån. Och nummer två, det är liksom att ni måste berätta om helheten. Mm. Ni måste berätta om avkastningen, pengarna också.
Mm.
Men det vill ofta, när vi pratar godhetsknarkande så vill man inte prata det. Man vill bara prata att det är så fint att göra det här. Men finns det inte en ekonomi i det hela vägen
så blir det inte hållbart.
Så
är det någonting mer så här när vi pratar om uppsidorna? Alltså så vi har pratat så här, det är låg beskattning, då upp till 50 000.
Mm.
Och jag kan hyra ut för 5 000 kronor i månaden i 10 månader, så det är de där 50 000 kronorna. Och sen finns det ju då, och det kanske vi kommer till sen, specialreglerna, vad man ska tänka på med vanliga liksom, misstag. Är det någonting, alltså om vi tittar på liksom, nedsidan av det här, liksom, vad är det man offrar för att tjäna de här pengarna? För jag har fått in lite läsarfrågor här nu i livesändningen och innan. Där det är så här, men tänk om man inte gillar den som bor där. Alltså, vad är nedsidorna?
Ja, om man inte gillar den som bor där så är ju nedsidan, har jag bara en uthyrning, då är nedsidan att jag kan säga upp den personen när jag vill. Och då har den personen 3 månader eller upp till 4 månader. Så 3 månader från nästkommande månadsskifte på sig att flytta.
Mm.
Vill den personen flytta för den inte trivs med dig så har den 1 månads uppsägning till från nästa månadsskifte.
Mm.
Så det vill säga att den kan flytta relativt snabbt.
Ja.
Det vill säga att då står du där och behöver ha en ny hyresgäst. I ett attefallshus där ändå måste ha 2 månaders fritt så behöver man inte ha den stressen.
Mm.
Så det kan ju vara nedsida. Men jag kan alltid säga upp hyresgästen.
Men man offrar ju en bit av sin tomt.
Ja. Du har fått en bit av din tomt eller en del av det du äger. Och många säger så här, fast jag vill inte ha liksom, jag vill inte ha grannarna så tätt inpå, jag vill inte bo i en stugby och så vidare. Och därför handlar det om avskildhet.
Mm.
Att skapa avskildhet. För att jag kanske inte trivs med den personen jag hyr ut till, men jag hyr inte ut till den för att vi ska umgås.
Mm.
Utan hemma har vi ju delat av. Vi har inga fönster i de riktningarna eller så har vi frostat glasen. Och vi har ju avskärmande staket eller väggar eller så. Så vi möter ju bara hyresgästen på garageuppfarten.
Mm.
Och där möter jag ju alla mina andra grannar också. Men här har jag ju valt mina grannar.
Mm.
Så det är väl skillnaden. Så,
jag skulle nog säga att oftare att man faktiskt, i och med att man får välja sin hyresgäst, att man faktiskt är nöjd med den än att man känner att, åh nej, men, jag fick en hemsk granne.
Hur är det så att hitta hyresgäster då? Ja. Är det svårt enkelt?
I Göteborg?
Ja, nej, men det är ju lite olika.
Ja.
Jag som sätter ut annonserna då,
ja.
Jag får oftast, om det är i Göteborg hemma hos oss, eller om det är ute i Säve som är lite längre då från stan, kanske 1,5 mil, och sen så är det, sen har vi utanför Borås då. Det är ju det som är mest off, om man säger. Så jag får nu kanske 100 mejl om jag sätter ut en annons. Men och sen när jag hör av mig då att, ja, men vill du komma på visning och sådär. Inte jättemånga som svarar. Kanske 20 som svarar. Och så svarar kanske 15 att de vill komma. Och sen så bestämmer jag också datum. Och så hör jag mig igen och säger, ja, vi syns ikväll. Och då är det några till, som kanske 5, som säger, oj, jag har glömt, eller nej, jag kan inte komma. Mm. Så då är det 10 som säger att de ska kunna komma, och sen dyker det upp kanske 5.
Mm.
Och det är bra siffror.
Mm.
Och det är ju ett medskick liksom. Om du vill ha en lägenhet i privatuthyrning, se bara till att komma på visningen.
Så du ökar, har liksom så ökar chansen.
1 miljon procents chans att få en lägenhet.
Kom dit och säg så här: jag kan betala 3 månader i deposition och jag kan flytta in när det passar er.
Det är så här,
it's I you. Love you. Ja, det här börjar bra.
Mm. För det man kan säga mer då, alltså, vad söker vi för hyresgäster? Det måste inte vara den mest välbetalda, för den kanske kommer att flytta relativt snabbt. Det är klart att man uppskattar någon som har ett jobb eller en som är student och liksom så. Så är det ju för de flesta. Men alltså, trevlig, välskött, gör det de säger, passar tider, håller avtal.
Ja, men så här lite vanlig hyfs. Det som man önskar med en hantverkare ibland också.
Ja.
Det som jag förväntar, alltså,
ja.
Hur vill du bli bemött själv liksom?
Ja. Jag tänker så här, vanliga missuppfattningar kring privatuthyrning.
Nej, men det där är ju klassiskt, en sån där att du tror att du ska umgås.
Det är så.
Ja. Så, om jag inte gillar henne, men vadå gillar? Alltså,
det är inte,
jag brukar du liksom umgås med dem som du bodde i lägenhet i trappuppgången? Nej.
De flesta har ingen aning om vilka det är.
Hur många brukar du umgås med dina grannar här
nej,
på gatan?
Nej, inte jättemycket.
Nej.
Okej, bra. Är det någon, vad tänker du, Jakob? Om du inte får säga det som Isa sa. Vanlig missuppfattning.
Men den vanligaste missuppfattningen, det handlar
som myt. Jag,
myt då. Men det är att det är riskfyllt, eller att det är liksom alla hyresgäster är dåliga, eller alltså så här, att det är förklippat med stora risker.
Mm. Och att man inte har räknat på affären, tänker jag. Så att man fattar inte hur bra.
Ja, obviously kan jag liksom räcka upp.
Men det är klart att ligger man på gränsen, nu har vi ju flera uthyrningar och det gör en ju både känsligare och mindre känslig i olika situationer. Men det är klart, om det händer någonting, alltså i Sverige, vi har försäkringsbolag. Försäkringar täcker väldigt, väldigt mycket. Vi kan ta depositioner upp till 3. Jag skulle inte rekommendera fler än 3 månader, även om jag gärna hade velat ha 6-12 för min säkerhets skull. Men då sätter jag dem i skiten, och det är inte positivt. Och sen är det mesta lagreglerat. Alltså, ja. Om de inte städar, ja, då kan jag skicka en räkning när de flyttar. Och du kanske inte, och sen har vi Kronofogdemyndigheten. Alltså, och du kanske inte får. Om du får problem så kanske du inte får dina pengar med en gång. Men har du då tid att vänta lite,
då är det ganska safe.
Då är det ganska safe liksom. Ja. Vi har ett väldigt bra skyddsnät.
Ja.
Det har vi.
Ja. Jag tänkte att vi skulle snart gå in på läsarfrågorna. För det har kommit in en hel del läsarfrågor. Jag tänker, är det någonting annat? För jag vet ju till exempel att ni har ju liksom tittat på väldigt många hus, inte bara mitt hus. Mm. Vad ser ni liksom som så här, ja, men återigen, vanliga misstag, vanligt liksom möjlighet som folk inte ser. Alltså, för jag tror att det är så, när folk sitter och lyssnar på det här, så är det nog det de tänker.
Det bygger reglerna.
Det är och vad är de så här vanligaste fallgroparna på byggregler? För oss var det här, det kommer jag ihåg, på mitt hus var det så här, för lågt till tak. Mm. Och sen att det var ingen brand, att det ska vara två utgångar från varje ställe, typ.
Ja, typ.
Antingen genom fönster eller dörr. Mm. Vad är det mer?
Nej, men det är väl oftast, det är ju det det, alltså det, är ju det, det mynnar ut i. Att, och det är ju oftast rumshöjden.
Ja, och som ska blir vara minst.
Ja, i en nybyggnation 2,40 i rumshöjd. Men sen behöver inte det vara hela lägenheten. Det finns 2,10, 2,30, 1,90.
Badrum och så kan vara lite
badrum lägre. Kan vara lägre, förrådsdelar kan vara lägre och så vidare. Så allt behöver inte vara fullhöjd. Det går att kombinera med en liten nybyggnation, kombinerat med något gammalt och så. Så det är oftast lösbart.
Ja.
Om man tänker så här.
Om man, precis, så att istället för att tänka vertikalt. Ja. De har en våning, jag har en våning.
Ja, sluta med det.
Okej.
Okay. Ja, alltså, och det lite så här dålig vanligaste. Fantasi skulle jag vilja säga.
Men så här, förlåt, jag som är helt idiotisk här. Alltså kan man ta ett hus och dela upp på det hållet?
Oftast. Du kan ju sätta in en till trappa.
Eller hur? Jag vet inte.
Ja, men alltså, du gör ett hål, sätter en spiraltrappa.
Okay.
Alltså...
Jag tänker ju inte så.
Nej. Men sen kan du köpa ett enplanshus och då kan du lägga till lyfta taket och lägga till en våning ovanpå om reglerna i den, alltså om planen säger det då. Ja. Alltså stadsbyggnadsplan.
Så för att sammanfatta här, okej, takhöjd och brandregler. Mm. Det andra misstaget är att man tänker att man ska tänka horisontellt och istället för att tänka i två våningar så kan man tänka i två delar som har då två våningar. Mm. Är det något mer?
Ja, och jag tänker det märkte jag i alla fall när vi höll på att utbilda projektledaren och det är på något sätt att det ofta låser sig i fantasin. När man så som här då till exempel att ja men okej, men då gick det inte att ha källaren då. Nej,
då blev det ingen uthyrning.
Istället så här, jo men du skulle ju kunna ha förrådsdelen och badrummet i källaren och sen så bygger du bara ut en liten del till åt något håll då. Eller förstår du vad jag menar? Att man ofta så här fastnar i att man hade en bild av hur jag hade tänkt mig att det skulle vara och sen gick inte det och då tog fantasin slut.
Ja, då var det inte för mig.
I webbutbildningen
och det är
så...
Du, Det är inte ensam om det, utan jag menar att fantasin var så.
Sen lyssnade jag på er, för nu har vi vår au pair, liksom, och då har vi satt in en så här brandutgång i tvättstugan som inte var där, alltså till följd av det ni sa. Men du har helt rätt, alltså att man skulle kunna bygga ut för att alltså den tanken har ju inte ens slagit.
Nej, men i webbutbildningen så har vi lägger ganska stort fokus på byggdelarna.
Ja.
För att dels för att visa men varför kan man inte bygga så här. För att byggreglerna är ju till för att vi ska få bra boenden som vi trivs och lever i och mår bra av. Men hur gör vi när vi liksom ska spåna fram idéer i våra företag eller liksom på kickoffen eller så? Ja, men då tar vi ju liksom en post-it, mängder av post-it, och så ritar vi bara mängder av alternativ och bara slänger ut dem.
Ja.
Gör likadant om du ska skapa en privatuthyrning. Okej, hur skulle jag kunna göra här? Jag skulle kunna höja taket. Jag skulle kunna bygga det där borta. Jag skulle kunna göra det. Och sen kan du få mängder av alternativ. Och sen så börja kartlägga då. Okej, vad tycker jag om de här? Vilken del av huset använder jag?
Ja.
Vi har ju kommit hem till mängder av folk som fast ni kan inte gå in där. Eller där kan vi inte ha, för jag har så mycket lådor där. Så där får ni inte titta. Eller, nej men jag kan inte börja med det här ännu eftersom jag har inte städat garaget ännu. Ja men nu, alltså bygglov eller en byggamellan, det tar 20 veckor liksom. Så jag tror du hinner städa garaget om vi bara bestämmer att det är där vi ska bygga.
Så kan man nästan säga så här, att, för att min fantasi går också så här, vi har ju vissa rum som vi, alltså vi har ett stort hus, men det är så dum planlösning. Så där är ju vissa rum som vi inte använder.
Fast ni har ju jättehög rumshöjd.
Ja.
Här hade det varit jättelätt.
Och det är skönt, så här, eftersom detta var så här spontan inspelning, Karo är ju inte ens här. Så att bara, du Karo, jag har en idé.
Jag tror inte den går hem.
Nej, vi får se. Men bra, är det någonting mer som ni skulle säga? Detta är er erfarenhet från att ha varit hemma hos folk och tittat. Nej.
Det är samma, alltså det är ju samma saker fast det är bara från lite twist, olika. Ja.
Så här, kan alla göra detta? Liksom, skulle ni rekommendera alla göra? Så här, när är detta lämpligt? Eller är det något tillfälle då inte är lämpligt?
Om det är, när är det inte lämpligt? Nej, men vem ska inte göra det? Nej, men har du jävligt mycket pengar så behöver du inte göra det. Alltså helt ärligt.
Ja.
Det jag tycker är konstigt det är att normen är att inte göra det.
Utan man gör det när man har mycket pengar.
Men, ja, eller när man har lite mer entreprenöriellt tänk kanske. Eller när man ligger i att man inser att jag måste göra en förändring i livet. Men normen borde egentligen vara att man gör det här. Men nu har jag så mycket pengar och klarar mig så bra ändå så jag behöver inte det här. Och varför ska man sluta med det då egentligen då?
Ja, men det kan ju vara att då har man kanske vuxna barn som vill använda den ett tag. Eller du vet att man gör så här hygglo-grejer istället.
Ja.
Men jag skulle kunna tycka att att det är väldigt bra att göra det när man har familj som vi har. Att man kan hitta ett sätt där faktiskt inte båda behöver jobba 100%. Så att man får lite mer tid för barnen och liksom de här åren man ändå har. Och sen skulle jag också säga om man speciellt som kvinna vill skilja sig och har möjlighet att behålla huset.
Men var det därför?
Det var ju för att du är kvinnan var ju vårat förhållande. Det är ju du som har barnen.
Mm, sant.
Ja, men förstår du? Så att man ändå kan bo kvar men inte få allt för liksom, sug i ekonomi.
Mm. Precis, för det är min kompis i Stockholm. Hon gjorde det.
Och
hon
säger, var tvungen och som att min mamma nu då. Att nu bor ju hon kvar i den fastigheten där vi växte upp. Och hon är själv i ett jättestort hus. Och nu har hon gått i pension och tjänar inte jättebra.
Och då är det inte så lätt att få lån.
Nej,
när du väl har gått i pension. Så jag skulle ju rekommendera att om jag inte har gjort det liksom för att mina barn kanske ska kunna flytta ut dit, så kan det ju vara liksom läge 5-10 år innan jag ändå går i pension. För att kunna ha råd med det. För sen är det inte alltid så lätt.
Ja, men det var ju så min mamma började.
Ja.
Men, hon började med lite uthyrning och sen så nu har hon ökat.
Och nu är hon så här monopolspelare.
Ja, så sitter där och bara, you're out. Nej, men och hon kan ju tycka att det är lite mysigt att ha något att pyssla med. Att det är folk i huset och så på ett annat sätt också för att inte känna sig
ensam. Det säger de flesta äldre som vi kommer till. Där handlar det inte jättemycket om ekonomin utan det handlar många gånger att jag vill kunna bo kvar i det här huset för att ju äldre jag blir så är det tryggare. Det är mer osäkert att flytta. Byta område ju äldre jag blir. Då är det tryggare att kunna bo kvar här. Men de inser att vi behöver inte hela den här ytan. Och sen är det ganska skönt när man vet att det är någon i huset.
Ja.
Så det är, jag skulle säga, det är det vanligaste bland äldre som vi möter. Men sen våran Felix, vår äldste, när han gick i nian så bodde han ju 4 månader själv i vårt attefallshus. För vi behövde den här luckan. Där vi bodde själva eller med närstående.
Och Jakob, han så här. Mitt barn ska flytta hemifrån. Och jag bara, han bor 10 meter åt det hållet.
Det kan ju bero på att det gick ju så snabbt. Det var inte riktigt, mitt pappahjärta var inte riktigt där. Då. Och han var ju inte, alltså han gjorde allt själv.
Ja.
Så det var ju mat, allt. Så du, han var ju nästan aldrig inne. Så jag fick ju gå ut och hälsa på
honom. Så på honom. Liksom. Åh, så flytta ut light. Men jag tänker så här, bara så här sammanfattning innan de här läsfrågorna. Så här, civilrättsligt. Ni har ju varit inne så att attefallshus, om det inte är anslutning till huset, är det korrekt så får jag bara hyra ut 10 månader om året?
Nej, du får hyra ut hur länge du vill. Men för att få det skattemässigt i privatuthyrning så måste du eller närstående bo i huset del av året.
Okay.
Det finns ingenting som egentligen säger 10 månader. Det är vi som gör det.
Okay.
För att när vi samtalade med Skatteverket, då hade de en väldigt flummig formulering. Och det var om slott och herrgårdsbyggnader, flygelbyggnader. Och då tyckte vi att är det inte lämpligare att ni har ett exempel med ett hus och ett attefallshus?
Ja.
Och att det är med uthyrning till studenter med. Och därav säger vi 10 månader. För när de säger att du hyr ut ett attefallshus till studenter under terminerna och använder det själv resten av tiden,
ja,
då tolkar vi det som 10 månader.
Okay. Mm.
Så därav kommer 10 månaders regeln.
Men jag fattar det. Men om vi vänder på det. Mm. Om jag har någon som betalar 5 000 kronor i månaden i 12 månader så blir det inte privatuthyrning.
Nej.
Så bra. Så då kan vi vända på det och säga
inte
så.
Skattemässigt.
Inte skattemässigt.
Nej, och inte om det är 10... Det kan ju vara 10 000 i månaden, 12 månader också. Så summan har ingenting med det att göra.
Nej, utan det är perioden. Liksom, att det är hela, att det är en oavbruten period. Bra. Mm. Är det någon annan sån här grej som är så här civilrättsligt eller skattemässigt viktig?
Ja, jag skulle säga civilrättsligt så är det ju... Då pratar vi ju hyreslagen och privatuthyrningslagen då, som är avstegen ifrån den vanliga hyreslagen. Och där är det ju det, de viktiga grejerna där. Det är ju just det att den inte har besittningsrätt.
Hyresgästerna?
Ja. Den om du första. Har en. Om du har en hyresgäst, då har den inte besittningsrätt.
Okej.
Okay. Så att det...
Och det gäller oavsett om jag har en i garaget och en i apparatet.
Det är din första uthyrning som du har i privat regi, gäller den lagen.
Men säg att den byts ut om 2 år. Mm. Då gäller det inte den andra.
Eller? Jo, är den nummer 3.
Nej,
den
nej,
är nummer 3, men den är fortfarande först.
Nej, kan men vänta, vara? Vänta nu, vänta nu. För att vara tydliga mot tittarna då. Om jag har en lägenhet, jag hyr ut den, bara den. Då är det min första privatuthyrning. Skitsamma om den hamnar i vilken skatt den hamnar i. Min första privatuthyrning, jag äger den privat. Ja. Den har ingen besittningsrätt, den hyresgästen. Skaffar jag en till. Alltså jag hade ett tvåfamiljshus och så skaffar jag ett attefallshus på tomten. Och den här nummer 1 har bott där hela tiden. Jag börjar hyra ut en lägenhet till. Den här, den räknas inte civilrättsligt som privatuthyrning. Så den lyder under vanliga hyreslagen. Jag kan inte säga upp den när som helst och allt det där.
Okej.
Okay. Förstår du? Nu bor båda där. Då flyttar ettan bort.
Ja.
Den som flyttar in där, det blir min hyresgäst nummer 3. Och då gäller vanliga hyreslagen igen. Så där, vänta. Där... Där blir det så då att då har jag min första, andra, tredje. Enda sättet att bryta det är att när den har flyttat så måste den här flytta bort också.
Och då börjar det om från början.
Ja, och då börjar det om från början. Och då spelar ingen roll om jag väljer att flytta in där eller där. Då börjar de från början.
Då tar vi läsarfrågor. Mm? Fredrik Tuvesson, vilka typer av boendesituationer har de hyrt ut och hur har det fungerat? Så det känns som ni har testat alltihopa.
Ja, vi har hyrt ut vårt eget korttids privatuthyrning. Mm. Första gången vi gjorde det, alltså de hade haft så roligt.
Värsta festen.
De hade spytt, de hade rökt inomhus, allting. Så då tänkte vi, det här gör vi igen. För det kunde inte vara den bilden vi hade av att hyra ut korttid på Airbnb.
Ja.
Så då har vi hyrt ut ett par gånger till och då har det funkat.
Ja.
Så vi har en bra bild av Airbnb. Vi fick...
lärdomen var väl att kolla att de har såna här rekommendationer.
Precis.
Eller så här referenser.
Ja, men så ta referenser. Eller, men korttidsuthyrning via Airbnb, de har ju liksom försäkringar. De har ju liksom en rutin på när såna här saker händer. Tack. Sen har vi ju privatuthyrning i attefallshus. Eller i, vad heter det, ett tvåfamiljshus då.
Ja.
Mm.
Sen så har vi har ju haft privatuthyrning i en extern stuga.
Mm. Ja. Mitt gamla hus då.
Ja, precis.
Där kunde man ju ha privatuthyrning som en övergångsregel.
Men ni har aldrig tänkt på att göra ett fastighetsbolag?
Jo, men det har vi.
Ja.
Så idag så har vi ju också, då har vi ju ombyggda, vi har ett ombyggt hus.
Ja.
Så vi skulle kunna sälja det som en villa. Men det är i näringsverksamhet. Vi har ju valt att driva det i enskild firma.
Mm.
Fastighetsbolaget då. Och det är ju ett jättelitet. Alltså det är tre uthyrningar.
Mm.
Men för oss är det bästa. Mm. Och många säger liksom att ska du ha fastigheter, då ska du ha det i aktiebolag. Ingenting annat är bra. Och då säger jag, lyssna inte på den personen. För då har inte den koll. Mm. För du måste titta på det specifika fallet, hur din ekonomi ser ut och så vidare.
Mm.
Privatuthyrning är oftast det absolut bästa, det enklaste att komma igång med. Anledningen till att vi har enskild firma, det är av 2 anledningar. Dels för att det gör att vi kunde ha mycket högre belåning, det vill säga lättare att komma igång.
Bankerna är lite mer kinkiga med att låna ut till AB för att köpa fastigheter.
Okay.
Har vi speciellt första gången.
65% kanske de lånar ut och så behöver du hosta upp 35% själv.
Ja.
Medan om du köper en fastighet till så, privat.
Som är en enskild firma.
Så kan du privat så blir det ju liksom, vad har vi, 85%?
Så du köpte vi privat, hyr ut som en enskild firma.
Mm.
Och nummer två för oss där, det handlar om att ja, men eftersom vi båda två, vi är ju inte anställda utan vi har varsitt eget aktiebolag. Så vi kan ju välja om vi tar ut lön eller inte. Så när den här enskilda firman börjar gå med vinst efter avdragna renoveringar och så, då beskattas det ju som lön. Och då behöver vi ju inte ta lön från AB:n om vi vill.
Och då kan man ta ut
den. Ja, plus att eftersom vi inte arbetar så mycket där, så kan det dessutom klassificeras som en passiv näringsverksamhet.
Mm.
Och då tar man bort, då minskar egenavgiften med det som normalt skulle läggas till pension, kan man säga. Så, så därav att det är bättre för oss med en enskild firma.
Behöver man liksom vara gift med en skatteredovisning? Det underlättar ju, obviously.
Ja, men det är klart att det har varit mycket lättare för mig.
Men så här, Isabel. Om jag går till en vanlig redovisning, kommer de kommer inte kunna det här?
Nej, alltså vanliga redovisningsbyråer jobbar ju med bolag på ett annat sätt. Så att det här är ju mycket mer blandat med privat. Så att det här är ju någonting som, alltså när jag jobbade på byrå, vi hade inga sådana här uppdrag. Och jag skulle säga att
Det här
är något som vi har fått lära oss.
Ja. Jag skulle säga så här, har ni sådana frågor, maila till Isabel. Du har ju en redovisningsbyrå. Detta är så roligt. Jag känner att jag har vissa sådana här, oh shit. För jag har ju alltid sagt, alla borde ett AB. En enskild firma borde man inte få förrän man har haft ett AB i 10 år. Och visat att man kan klara av ett AB, då får man ha en enskild firma. Och här säger ni så här, ja, det är ju inte helt sant. Och jag kan ju inte liksom ens argumentera mot...
Men
om det hade varit mer likvärdigt då hos banken till exempel, då tror jag kanske att vi hade lagt det i ett AB. Det vet jag inte. Men det är ju också annan skatt när du säljer fastigheten sen. Det är ju också ganska billigt. 27% istället för 22 då. Som du har när du säljer din villa.
Och om så du ska sälja i AB så är det ju antingen att du säljer den inuti AB och du bolagsrätt om du får vinst, eller så får du sälja hela AB och då är det kapitalsbeskattning på 30%.
Ja.
Så det är liksom olika.
Ja. Men det är saker, det var inte helt självklart i alla fall.
Nej, absolut
inte. Men det är jävligt intressant.
Du hade ju en fråga om vi hade velat ha ett fastighetsbolag. Ja, tack.
Ja, så.
Alltså om banken hade gått med på det så hade vi varit jätteglada. Ja. Jag hade gärna haft fler fastigheter.
Ja. Och är det fortfarande, för det är många som säger att det är så dyrt med fastigheter nu. Ser ni fortfarande att det är affärer att göra?
Ja, det är det. Och alltså, jag har ju konsultationer kring detta varje vecka. Och de flesta som kontaktar oss, det handlar ju om antingen att de är i den här, ska skapa sin första privatuthyrning. Eller, och jag skulle säga att de flesta är väl egentligen på nästa steg. Eller att de inte vill, de kan inte eller vill inte ha det hemma. Utan de vill köpa någonting för att hyra ut. Och då blir det en näring. Och det är ju det absolut vanligaste. Men det man också ska tänka på där, fördelen med att skapa det i privatuthyrning, ser jag två till. Det är egentligen, det ena är att om man ska ha en redovisningskonsult eller någon som gör det här. Vad kostar en redovisningskonsult per år?
Ja.
Om du inte gör det själv. Det finns absolut fördelar med det, för då kan du få hjälp med skatteplanering och så vidare. Och sånt hjälper vi ju till med, men det kostar ju liksom mellan 10 000 och 30 000 beroende på
det är ofta man ska ha mycket pengar, olika sådana
saker. Medans, så där sparar du pengar privat också. Och sen nummer två, våran skillnad, för att gå tillbaka till hans fråga egentligen. Vi har ju uthyrning, allt från liksom vägg i vägg till...
Borås.
Ja, och det är ju 1,5 timmar bort. Och känslan... När det händer någonting hemma alternativt 1,5 timme bort.
Hur är det?
Det är ju liksom bara hemma. Okej, vad har hänt? Ja, men jag fixar det. Eller jag tar det om 10 minuter. Där borta är ju bara... Åh, är det de som ringer? Fan.
Ja.
Alltså, nej men lite så är det. Nej men lite så är det ju.
Ja, det var den dagen.
Ingen vill... ju ha det där extra jobbet. Sen måste man ju alltid lösa det.
Ja.
Och det är alltid bättre att ta det med en gång.
Ja, ja, ja.
Men när det ligger så långt bort, så även det, om det är 5 minuters jobb.
Ja, så är det ledtiden. Ja,
det är ledtiden.
Det är den dagen man går bort.
Och liksom, nummer två där, det är ofta att det som sker hemma vid,
ja,
det upptäcker du eller får reda på mycket snabbare. Medan det som är långt borta, det är ju inte bara jag som drar mig för att se, utan de drar sig, och då är det kanske redan för sent, och kanske det redan har blivit ett lite större problem.
Mm. Ja, men bra.
Ja, men vi hade ju...
Ja, men nu får ni inte ta, vi tar, men, ta om det inte, för jag har fler frågor här.
Okay.
Nej, säg nu kommer jag få skit om
nej,
det.
Nej, men vi hade ju ett exempel där de hörde av sig precis när det hade blivit långhelg, och så var de så jätteupprörda, ja, vi har det här problemet nu, och så här, så om ni kan komma och lösa det. Jaha, oj, hur... Ja, för det har redan hållit på i en vecka. Men det visste ju inte, alltså,
ja,
kunde du inte bara sagt det då? För ja, nu är det långhelg och det är inte så
lätt. Men jag har en tes, jag vet inte om ni håller med om den, som är så att man måste gilla den typen av problem som ens investering för med sig. Alltså, som så här, jag gillar ju inte fastighet, för jag är liksom så här, jag är inte så duktig, jag tycker inte det är så kul med liksom hantverkare och liksom att göra grejer. Däremot så gillar jag att investera i aktier, men det är många som inte gillar det eftersom det kan vara så här minus 30% på 3 veckor.
Nej, men seriöst, du kan inte påstå att du gillar den typen av problem.
Mycket hellre än att ha någon som ringer till mig från Borås. I'm sorry to say it, men absolut.
Och fy, staden
där det alltid regnar.
Men jag menar, måste man ha ett hantverksintresse? Ska man ha liksom renoverat, liksom bytt fönster?
Nej, men det, är väl en, det finns väl en fördel i om man inte har om någon i relationen. Eller,
det,
alltså, det behöver ju inte vara en partnerrelation. Ja. Det kan ju vara en annan partnerrelation.
Ja.
Men det finns väl en fördel i, framförallt om man investerar i saker som man kanske har några år på nacken, att man inte har tummen mitt i handen.
Ja.
Alltså, jag är bondson, jag har inga problem att rensa avlopp.
Ja, men så
det,
kan
jag
det
har
bli.
Ju min bakgrund att jag är bondson, och då är jag inte liksom, att rensa ett avlopp. Det är klart att jag inte uppskattar det, men å andra sidan ger det mig, för mig ger det ju perspektiv i livet, och jag har inget problem med att fixa någonting hantverksmässigt, men sen lejer vi ju ut mycket av det vi gör också.
Ja.
Så det handlar ju om, du kan ju låta någon annan göra det, men då får, ju någon, då får du ha med dig i beräkningen att du ska kunna...
Ja.
Det ska kunna bära det då?
Det ska kunna bära det.
Mm.
Ivan, fråga här, har ni någon erfarenhet av boende utomlands?
Nej.
Nej. En här Neven Miljevic, en fråga skulle kunna vara kring hur mycket kapital man låser för att ha det extra utrymmet om och omsedda pengar hade kunnat jobba på alternativ plats.
Mm.
Fast här tänker jag ju, om jag får svara utifrån det jag har lärt mig här när jag lyssnar på er, så om jag kan få mellan 25-70% avkastning på det kapitalet som jobbar, så är det ju svårt att hitta alternativa investeringar som är bättre.
Nej, men Jakob har skrivit ett jättebra blogginlägg om det som finns på min hemsida.
Vi kan länka.
Som är det värt att sälja din pengamaskin för att bygga det här under tiden och sen använda också...
Det här. Sälja sina indexfonder.
För att sen då under en tid också få hyresinkomster och kunna faktiskt öka ditt sparande. Och vad blir skillnaden då jämfört med om du bara hade behållit pengarna? Och den är ju fantastiskt bra.
Då jämför jag de tre olika alternativen som vi alltid jämför. Och det bygger, ja, men jag har kanske ett kapital på 100, 200, 300 tusen någonting. Och sen så har jag ett månadssparande på 1000 kronor i månaden eller något. Okej, men om jag då, om det är de 200 000 jag behöver för att skapa uthyrningen, kontantinsatsen, dels så kan jag ju ofta belåna upp fastigheten igen till samma nivå. Och då kan man ju tycka att det är riskfyllt att låna och betala 2% ränta till 8% avkastning på indexfonder. Då tycker man det. Men jag anser ju att man kan göra det. Och därefter, om jag då får en hyresintäkt på 5 000, jag får över 4 000 kanske efter räntor och skatt. Jag har ett sparande sedan tidigare på 1 000, då kan jag kanske lägga 3 000 och fortfarande få en större guldkant i vardagen.
Mm.
Och då är du uppe på betydligt högre summor ganska snabbt. Mm.
Men jag tror tricket här, jag håller helt med. Och detta handlar ju verkligen om att hela tiden titta, var kan mina pengar jobba bäst? Ja. Och tricket är här att göra att inte trilla i den fällan som jag själv trillade i. Och det är ju att jämföra alltså pengarna som jobbar, alltså mina pengar. Mm. Jag behöver inte räkna avkastning på bankens pengar, för det har ju banken redan tagit hand om.
Ja, så länge liksom. Räknar bort räntan. Ja. Så att du får liksom din nettovinst och att det är det du räknar på då. Så.
Men vi länkar till det inlägget.
Ja, men det tycker jag är jättebra. För där kan man verkligen få en bild av hur man kan göra. Just för att man också har så lätt sen efteråt för oftast att liksom låna upp det igen. Så att du kan ju liksom kanske på ett halvår, ett år så är ju det här färdigbyggt och igång. Så kan du ju lägga tillbaka pengarna.
Ja precis. Mm. Bra. Pam, pam, pam. Johan Söderos. Fråga om tips på försäkringar. Fundera på att hyra ut hus. Och segelbåt?
Alltså jag skulle säga så här, segelbåt kan jag inte svara på, men jag skulle säga att du kan använda din vanliga hemförsäkring, din vanliga försäkring, men du bör meddela, du ska ringa försäkringsbolaget och beskriva precis hur du har gjort. Sen så det enda försäkringsbolaget jag vet som har en speciell privatuthyrningsförsäkring, det är If, har en sån. Det kan man googla på. Men jag tror att det är ett tillägg på deras vanliga hemförsäkring.
Jag kan också tipsa om att när vi var på Länsförsäkringar och skulle lägga om våra försäkringar så hade jag en på mitt gamla husstugan då, som jag hyr ut. Då hade jag redan på Folksam och då sa Länsförsäkringar att det kunde de inte matcha det som var där.
Kolla runt helt enkelt som vanligt.
Men det kan också vara att jag har en äldre försäkring som faktiskt...
Ja, nej, men det var att den inkluderade saker som de...
Ja. Om vi tar nästa. Här, Hanna Henningsson. Åtstramande regler för personer som bor i hyresrätt och vill hyra ut samt kan vara svårt i bostadsrätt. Finns det några möjligheter? Och sen, vad hade ni velat se för förändringar? Kort. Kort. Jag vet att...
Hyresrätt. Det är inte lagligt att hyra ut för högre än hyran. Det enda du får lägga på det är mellan 10-15% för möblemanget.
Hyresrätt går bort.
Det går bort. Och du får ju inte heller behålla en hyresrätt för att flytta till något ägt boende och hyra ut den hyresrätten. Som en del gör. I alla fall inte allmännyttiga bolag.
Men du kan ju bli av med kontraktet. Då.
Ja. Bostadsrätt. Där finns det ju i stadgarna ofta det här med ett år. Men... Nu är inte jag expert på de reglerna, men jag vet att här om året så ändrade man lagreglerna så att en bostadsrätt kan i princip inte neka dig. De kan tro att de kan neka dig, för det var så lagen var innan, men de har egentligen väldigt svårt att neka dig. Men ett tips kan väl vara att om jag köper en bostadsrätt och min tanke är uthyrning utav den, att jag... klarlägger det från början eller jag kollar om det är okej att köpa den som juridisk person till exempel. För då har ju redan föreningen tagit de tankarna att det går att hyra ut. Då.
Och jag skulle också kolla om det faktiskt blev en bra affär.
Ja. Bostadsrätten blir kanske inte alltid.
Det är svårt att få den till att bli en bra affär med avgiften och allting.
Ja. Okay.
Bra. Men vad vi vill se för förändringar? Vi vill få bort skattefällan. Så vi skulle vilja att har du en separat byggnad på tomten så skulle vi vilja att den går att hyra ut året runt i privatuthyrningsbeskattning. Det är en jätteenkel liksom regel för politikerna att ändra. Kan politikerna göra? Kan finansministern göra idag? Behöver inte ens gå till riksdagen. Liksom. Det är bara en tolkning. Så det är jättelätt att göra, Magdalena Andersson. Lyssna på detta. Nummer två.
Trogen följare av Riket Samman.
Nej, det vet jag inte. Men,
nummer två. Jag skrev ett debattinlägg på bostadspolitik.se i våras. Där vi föreslår egentligen att man bör införa ett flitbidrag. Och syftet med det är att om vi har rotavdraget. För att göra tillbyggnader, utbyggnader och ombyggnader.
Vad står flit för då?
Vänta. Men ett attefallshus kan jag inte få någon rotavdrag för att bygga. För det är en nybyggnation. Men att bygga ut en helt ny lägenhet, det kan jag få rotavdrag för. Så det här skiljer sig då. Samtidigt är det så att om jag är en ensamstående som har en sämre ekonomi, då kan jag max få 50 000 för att bygga den här lägenheten. Är jag två stycken kan jag få 100 000. Nu när bostadsmarknaden sviktar, då vill vi att våra byggarbetare ska bygga så bra saker som möjligt istället för altaner. Inför då ett flitbidrag på 150 000 som inte är knutet till hur många som äger fastigheten, utan är knutet till fastigheten, alltså tomten. Och är knutet till att du bygger en extra lägenhet oavsett om det är attefallshus eller något annat. 150 000, en byggnation på 600 000, då får du tillbaka 150 000 i momsen. Så det är ett nollsummespel. Det vill säga, och jag har skrivit ett blogginlägg och visat det här, alltså staten skulle tjäna någonstans mellan, jag tror det är 260-270 000 per lägenhet utan att behöva lämna ut en spänn. Det är en no-brainer. Gör det bara.
Vad står flit för då?
Fastighet med lägenhet i tillägg. Alltså. Jag tycker alltså flitiga människor.
Ja,
liksom. Det måste heta något catchy.
Ja, men precis. Ja, men det är skitbra. Flitavdrag.
Ja.
Bra. Mikaels fråga var fallgropar. Det har vi pratat om. Mm. Vi har pratat också, vad känner ni att ni har fått offra? Känner ni att ni har fått offra någonting? Det är från Hanna Henningsson här också.
Ja. Ja, men det känner jag nog. Jag kände ju att det var en ganska stor uppoffring att flytta från stugan eller mitt gamla hem liksom. Mm. Och när vi är där ibland, när det är mellan hyresgäster och sådär, och vi är där och fixar och vet, så går vi båda och bara såhär, vad mysigt det är här ute liksom, om vi kanske ska flytta hit när vi blir gamla och du vet såhär. Men vi har ju, det är inte så att vi har flyttat från slott till koja liksom.
jag upplever inte att vi har offrat lite del av tomten. Ja, det har vi kunnat lösa med annat. Jag gillar ju att odla, och då har vi fått en odlingslott precis utanför tomten.
Ja.
Så.
Nej, men vi har ju varit duktiga också med att bygga ut på våran del. Mm. Så att vi liksom har det gott hos oss. Mm. Det är inte så att vi känner att vi har lagt alla pengarna bara på lägenheterna. Och så bor vi själv liksom på en liten skruttdel.
Nej,
liksom.
Men det fattar.
Fast vi la pengarna på det som gav intäkter först.
Mm.
Och därefter satsar vi på vårt eget.
Nej, alltså vad vi har offrat i jämförelse med vad vi har fått, det är ju ingenting. Alltså den friheten vi har att kunna jobba när vi vill med vad vi vill, för att vi inte behöver gå till jobbet båda två liksom. Det är ju så mycket mer värt än den där delen på tomten vi ändå inte använde.
Vi har en fråga från Robin. Mm. Hade det varit intressant att jämföra korttidsuthyrning typ Airbnb, där man kan tjäna mer pengar under korta perioder versus långtidsuthyrning?
Mm.
Vad tänker ni om det?
Ja, vi tänker ju, alltså...
Du tänker.
Jaha, okej. Okay. Jag tänker så här. Alltså det är lite mer jobb med korttidsuthyrning. Mm. Du behöver vara tillgänglig på ett annat sätt. Du behöver följa upp, även om du har så här veckovis och inte bara en eller två dagar, eller att de kan boka bara några nätter, utan att de verkligen bokar en vecka, så behöver jag fortfarande vara där och kolla städet. Jag behöver liksom följa upp och svara på annonser, svara på hela tiden såhär, men vart finns närmast ICA? Vet jag, alla möjliga konstiga frågor man får liksom i forumet och så. Så det tyckte jag ändå, vi hade det ju ett par månader här nu på borta i Borås där. Jag tyckte ändå att det var ändå lite. Alltså det var ganska mycket mer så här jobb.
Vem hyr Airbnb? Förlåt.
Alltså nej, men alltså det låg ju...
Aha. Det ligger jämt en sjö.
Ligger vid en liten sjö där. Så det var ändå så här mysigt. Jag kan förstå om de ville hyra där, om de hade vänner i närheten. Eller, jag vet inte.
Men jag tycker generellt så... Jag tycker att det är en bra inkörsport. Testa. Du får erfarenheter. Så jag tycker det är ett bra sätt att börja innan man kanske bygger ut, men du kommer också lära dig att det korttidsuthyrning, det är ett jobb.
Mm. Ja, men bra.
Långtidsuthyrning är inte alls ett jobb på
Nej,
det sättet.
Inte alls.
Thomas Rask skriver så här: är det någon risk att det fungerar när flera personer skrivna på samma adress men inte delar hushåll, att de börjar räknas som sammanboende enligt sambolagen?
Inte en aning.
Jag tror att är det inte så att det ska vara en sexuell relation eller något sånt.
Vi vet inte.
Nej. Thomas, vi får kolla upp.
Alltså det är ju lika mycket separerade lägenheter som i
hyresfastighet.
hus liksom.
Här var en diskussion på Patreon medan vi har pratat. Hur ser ni på uthyrning till vänner? Vi vill gärna bo med vänner, men att ta betalt av vänner känns som en källa till konflikt. Varpå någon skriver här, varpå att hyra ut till vänner utan att ta betalt som en källa till konflikt.
Ja, precis. Nej, men vi har ju hyrt ut till kompis. Kompisar, det har vi. Men då tänker jag så här, och jag har även kompisar som har velat komma och titta och sen valt att inte hyra liksom, för att han tyckte det var för litet eller så. Men det jag tänker att du gör som vän, det är ju att du är ju schysst om de får första king. Alltså om jag kan säga till dig att men, du kan få hyra hos mig, du kan få tillgång till en lägenhet utan att jag har lagt ut den till alla möjliga. Det är det snälla. Men jag är inte så snäll att jag också säger att jag bidrar till ditt boende. För att om jag kan få 7000 för den här lägenheten och jag har hyrt ut den för dig i flera år, då tänker inte jag hyra ut den till dig för 5 för att du är min kompis. Det är ju samma som att jag skulle ge dig 2000 i månaden.
Min policy med sånt där när jag, i andra områden, inte med boende, är så att kompispris innebär att man betalar mer.
Ja, lite så.
Faktiskt, för är ju kompisar, då kan du ju betala mer. Liksom. Men,
nej, det skulle jag väl inte säga då. Då var väl att du min kompis blir hyran 8000. För det kommer vara så jobbigt att ha dig här. Nej, men förstår du, alltså, jag tycker inte, och om en kompis då skulle säga får jag kompispris, då tänker jag så här, vad är det här för en kompis egentligen? Nej, men jag tycker det schyssta är liksom att jag ibland kan säga så här, du kan få en extra visning, eller jag kan visa dig före jag lägger ut den. Och vill du ha den så kan du få den. Men det jag tycker är liksom.
Jag har ju också blivit kontaktad av flera som vill bo tillsammans. Att det är familjer som vill bo. Då har de frågat liksom, hur kan vi göra det och så. Och då är det liksom antingen allt från att köpa ett hus tillsammans där man delar på det. Och många gånger så har det varit att det är kanske en familj som har det ganska gott ställt och den andra familjen har det lite knapert. Och då är ju oftast mitt råd liksom att ska ni köpa alltihop så se till att ha bra papper, juridiska papper, så ni vet hur gör ni om någon skiljer sig och allt det där. Jag känner att det är en större risk till konflikt. Det är snarare en mindre risk till konflikt ifall man gör så att de ena äger och de andra hyr. Och som Issa säger, att man hyr ut någon och de är första king, det är tillräckligt snällt. Sen så anser jag att man bör se som det är en affärsuppgörelse.
Var tydlig med det.
Liksom. Här nu, precis som vi är tydliga mot våra, jag kan vara tjena med våra hyresgäster och snacka och sen säger de, men det är en sak om hyrtydningen, då bokar jag en tid. Okej, jag kan inte svara på det nu, jag måste prata med Isabel först. Jag kommer inte att fatta det beslutet här och nu. Så det hanterar jag som business.
Ja, men bra.
Annars sen kan det ju vara lite svårt.
Ja, men det är ju tydlighet, kommunikation.
Ja, men ibland så tar de ju sig friheter på ett annat sätt också när de är kompisar. Och bara så här, börjar ändra på saker och bara. Så att då är det ju lite mer så här.
Svårare att säga till.
Svårare att säga till, ja.
Sist 2 minuter kvar här. Kontor hemma. Är det något man ska tänka på? Okej, detta kändes som att det blir svårt på 2 minuter.
Jättebra. Det finns ett blogginlägg om det också. Hur mycket vi har tjänat på att faktiskt flytta hem kontoret.
170 000 extra ut i handen per år.
Ja, det är gott.
Okej. Vilken jäkla cliffhanger här om vi slutar. Annars, vet du vad? Vi får göra så här. Detta låter som Issa. Detta ligger ett ämne som ligger nära om hjärtat för dig.
Ja,
nej, men jag kan gå ifrån och så kan ni avsluta.
Så kan vi avsluta. Men vet du, då gör vi så här, avslutning och sen bara tar vi en liksom fortsättning. Jag vill säga så här. Fantastiskt stort tack för att vi kunde ta den här spontaninspelningen. Att vi kunde göra detta live. Att ni har sett Freja, du som har lyssnat och tittat på det här. Förlåt att ni alltid får vara först, men när jag får sådär upptag. Men jag tycker detta har varit sjukt intressant. Jag har lärt mig nya saker och ni är alltid välkomna tillbaka.
Nej,
de heta tipsen.
Nej, men för mig var det ju så här att jag hade ju ett kontor inne i stan till min redovisningsbyrå. Och jag hade ingen dyr hyra. Alltså absolut inte. Jag hade 4000 i månaden på den. Så att det var ju liksom ett jätteförmånligt kontor mitt i stan så. Men ändå, du vet, när vi flyttade hem det och jag slapp betala de 4000 till någon annan, jag slapp ha bilen på en garageplats på att betala kanske 1 300 i månaden på det, vi behövde inte ha 2 bilar längre, ja men du vet, Och sen kunde jag betala hyra till mig själv istället. Då betalade jag 3000 istället då, för det tyckte vi var så här skäligt. För man får tänka att det ska vara marknadsmässig hyra. Ja, men
Skatteverket har ju åsikter om det.
Ja, så att man liksom tänker, man kollar lite runt, vad kan jag hyra för i närheten? Och så tar man det marknadsmässiga priset och så kan man ta det till sig själv då.
Ja.
Och då har man inte de 50 000 skattefria.
Nej, för då betalar, för det vet jag, för vi gör det där och då betalar jag 30% skatt.
Ja, från första kronan.
Från första kronan. Ja,
men det är ändå det allra billigaste sättet för dig att få ut pengar från ditt AB.
Ja, 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 absolut.
Så att men det är fantastiskt. Men, och sen när vi räknar ihop det då, skillnaden bara, alltså det blir ju hur mycket pengar som helst.
Ja. Du, en fråga som jag fick så här tips från min redovisningskonsult som jag inte har agerat på. För jag är så här, det är för mig det är så här skitviktigt. Jag orkar inte ligga i någon gråzon. Utan jag vill alltid att allt ska vara så här supervitt. Jag har ju flera bolag.
Ja.
Skulle flera bolag kunna hyra kontor hemma hos mig?
Ja, absolut kan de göra det. Men det behöver ju vara att de har ett eget kontor då.
Ja,
du kan ju inte ha samma rum...
Som betalar, tio bolag betalar 3000. Nej, det har jag inte tänkt.
Nej, men jag och Jakob har ju att vi delar liksom ett kontor.
Ja.
Men då när vi startade Main Home och jag tyckte att du kan också betala lite på hyran, inte bara bookkeeper.
Ja.
Då, de 3000 jag betalade, då splittade vi på dem då. Så blev 1 och 5
var
då istället, för att vi delade ju på den ytan. Och sen kan det ju vara att du hyr ut den här studion till exempel.
Ja.
Och den kan du ju hyra ut till ett fast pris. Ja. Alltså... per tillfälle.
Ja.
Så att det kan ju vara att men vad hade det kostat för dig att hyra en annan studio med liknande setup i närheten? Ja, men säg att det hade kostat 1000 kronor gången.
Ja.
Ja, men då kan du ta 1000 gånger här också.
Ja.
Oavsett till vilket bolag
det
gäller då.
Toppen. Bara, är det någonting mer man ska tänka på? Det är så här separat ingång och att... eller...
Nej, inte när det är AB.
Inte när det är AB?
Nej.
Okej, det är bara när det är enskild firma.
Ja, då är det, men där är, alltså du behöver bara tänka att det ska vara marknadsmässig hyra.
Ja, ja, bra. Toppen. Du, en sån här bonus separat grej. Nu är detta är så här ett exempel. Jag satt och käkade lunch med min revisor.
Ja.
Och en annan kompis. Och du vet så, ibland när man sitter och käkar lunch så får man ju så här... kloka och mindre smarta idéer. Men en grej som vi kom in och pratade om som vi inte har listat ut än, så detta är kanske fråga. Det är ju så här, vi sa så här att när man får barn så borde man ge ett aktiebolag till sina barn som doppresent.
Okay.
Och sen ackumulerar man en sån här K10 under de 18 åren som de växer upp. Och sen när de är 18 så får de en present med ett utdelningsutrymme på 170 000 gånger 18.
Mm.
Är det möjligt?
Jag tror att det är möjligt rent juridiskt.
Ja.
Men frågan är om du tycker att det är värt det. För att vi har också tänkt lite så här. Vi kanske skulle göra till något av barnen. Eller något av barnen. Vilket ska vi välja? Nej, men alltså du behöver ju ändå tänka att de ska kunna göra någonting med det vinstutrymmet.
Ja, alltså pengarna måste ju tjänas in. Ja. Så att det är ju inte som att man ger någonting.
Nej, där, och det är inte så att det är för alla att bli entreprenörer. Det kan vi väl vara
överens om, absolut.
Så att det är en liten chansning där då i dopresenten. Och sen är det så här, har du möjlighet att göra de grejerna du behöver göra själv?
Ja.
Har du möjlighet att göra bolagets deklaration och årsredovisning själv varje år?
Ja, då är det värt det.
Då kan det kanske vara värt det, men ska du leja bort det så är ju bara det 5-10 000 om året. Aktiekapitalet är förbrukat.
Ja.
Innan de hinner fylla 5 går de för sin första konkurs.
Eller så här, sin första KBR. Liksom. Ja, men bara, jag känner så här, efter 2 timmar, jag tror vi ska gå upp och heja på Jakob.
Ja, det gör vi.
Du, Isabel, fantastiskt stort tack.
Tack själva.
Och till dig som lyssnar, har ni frågor kring privatuthyrning eller kring just de här liksom, skattereglerna så driver ju ni mainhome.se. Ni har ju en redovisningsbyrå som heter Bookkeeper som är så specialiserad på just den här typen av frågor. Och jag lägger ut kontaktuppgifter och det är på mainhome.se. Där kommer en fråga här nu för 2 minuter sedan. Vi tar den också. Elisabeth, hur funkar det när man både hyr ut till sitt företag och privatuthyrning, besittningsskydd, skatteregler?
Ja, okej. Okay. Du kan ha både och. Vi har ju det.
Ja.
Ditt egna företag räknas som dig då, eller som närstående kan man säga.
Ja.
Så att jag behöver inte... det blir ju att du behöver ha dem som två olika delar i din deklaration, men det räknas ändå ihop på samma ruta, om man säger.
I slutet
ändå. Men du behöver räkna det på två olika sätt då, eftersom den ena ger de här 50 000 skattefria och den andra gör det inte.
Ja, förlåt, nu blev det... Ja.
Alltså du behöver summera det då.
Ja, ja men bra.
Mm. Men det är fullt möjligt.
Där slutar vi.
Ja, men det gör
vi. Helt enkelt. Tack så hemskt mycket. Ha en trevlig kväll och tack för uppmärksamheten.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.